Ja, det som vi nevnte også litt i løpet av helga, og som vi også adresserte av deg, Ari, når du refererte til noen av de filosofene, at man bruker snakk om dette kjærlighet som et verktøy, eller det del av alle disse beskrivelsene av kjærlighet som har verktøy i et ord. Hvis dere skulle velge et verktøy i en verktøykasse, hvilket verktøy synes dere best illustrerer kjærlighet? Den som føler først for å ha et svar, hvilken tar opp og ser, hva har man i et?
Altså et verktøy for å...
Nei, for å definere ditt selv, du må finne et verktøy på et verktøy, og så tar du ja, dette synes jeg er en god illustrasjon på kjærlighet.
Et fysisk verktøy,
men handler det liksom? Ja, en handler liksom, ja. Man tar liksom en hente. Verktøy, ja. Et
fysisk
verktøy, ja. Ok. Så skal finne
en metafor, ok? Nå tar
vi
verktøy
på kjærlighet, og
verktøy
vi velger er...
Ja, det synes jeg var en vanskelig spørsmål.
Kjent spørsmål, litt fortsatt i uformelle hjørnet. Vi kan se at noe av det vektige, eller at det mye kjærlighet i brettspill, har vi lært i dag. Og løp av helga for så vidt, de som har spilt det litt i går, og quiz kanskje. Hvilket brettspill er deres favoritt? Det kan vi også spørre om, sånn helt generelt. Sånn.
Ja. Det er kunnskapsspill, men det er jo ikke et spill, et brettspill som egentlig fremmer kjærlighet.
Nei, bare sånn generelt, så, ja, hvilken type du skal spørre med, sånn, er det, har du en favoritt?
Ja. Det er, TP er jo en omslager, ja. Men min erfaring er at det fremmer jo kjegling, ja. Selvkjærlighet, ja. Og ja, ja, kanskje litt sånn små, koselig kjegling da. Ja. Kanskje,
ja.
Men det er fine grenser.
Ja,
I min ungdom, min uppväxt så var Fia med knuff den stora favoriten. Har ni den när man går runt?
Ludo?
Det är det kanske. Men där man får knuffa när man är i mitten. Så man får, när man tror att man har vunnit så kan man komma bakifrån och knuffa ut sin konkurrent. Det främjar i alla fall inte värmen och kärleken heller, men det var en stor favorit.
Ja. Måste säga att jag har aldrig spelat brädspel med Maria, och det är inte säkert att vi hade blivit gift hvis vi hade gjort det för vi gifte oss.
Ja, gott. Jeg skal ta to spørsmål da, liksom basert på litt de tingene som er kommet opp, og når jeg har tatt de to spørsmålene, så kan vi åpne plassene, og så har vi en del flere hvis det ikke er noen spørsmål som dukker opp. Men da utgangspunktet da litt fra det som ble sagt, kanskje var du inne på det også, om jeg tar først Henrik. At du nevnte på et tidspunkt når det gjaldt relasjon, og det er kjærlighet og dette med som parrelasjon, at Gud er i seg selv tilstrekkelig, men ikke nødvendigvis fullstendig hva kjærlighet angår. Og hva er det da, liksom, det liksom utgjør den fullstendigheten? Liksom, du var litt inne på det, men hva er den forskjellen mellom det som gjør eventuelt en annen menneske eller annen person fra det fullstendigheten til
om jag, alltså tanken bakom det, när jag nämnde det var att Gud är, som jag nämnde, så är Gud är treenig, han är kärleken och han har skapat oss för relationer. Och i det kristna sammanhang så har man sagt att det har varit, alltså att den kärleken är fullständig. Men i skapelseberättelsen så är det väldigt tydligt att Adam var ensam före, trots att han hade inte hade några problem eller distans i relationen till Gud, så var han fortsatt ensam. Vilket är väldigt, egentligen väldigt chockerande när det återkommer och ser det var gott och ser det var gott och ser det var gott, och så plötsligt dyker det upp att något inte är gott, nämligen att Adam är ensam. Om man provar med djuren och där finns ingen som kan möta honom på hans nivå. och så skapas Eva. Och det visar hur viktigt det är med relationer också mellan människor.
För det är också att jag ska tänka sån implikation för psykologin eller det möter hur vi förstår vi fällskap, så är det att bära argumentera med att jag så länge du har Gud så går allt bra, så kan det vara lite uheldig typ av råd att vi också är avhängiga av medmänniska. Ja, ja, för det kanske kan det vara att det kan vicka lite att det är allt Gud är det som dränger och så färdig med det. Ja,
hvis
du har
noen,
vil du si noe om det
spørsmålet,
så kan
du, eller
så?
Nei, jeg tror det er riktig tenkt, da. Mm. Altså, at det er lett å tenke at kjærlighet er bare én ting. Mm. Altså, og at vi bare har ett vokabular om kjærlighet. Mm. Mm. Men vi har, det er mange forskjellige ting. Mm. Og fokuserer man kun på ett aspekt ved det, så tror jeg det er... Om, selv om det er noe som er så viktig som Guds kjærlighet, da, så vil man tape mye. Man vil tape mange andre aspekter ved det. Mm. Det er også en frigjørende tanke, ikke sant? At det finnes flere sider av det. Det er ikke noe man kan bli fullbefaren mester av, egentlig.
Et spørsmål om det du sa, flere av de spørsmålene underveis som andre styrte og ble besvart, men da var jo litt det med praksisen, at det mye er teori, og det mye god teori, men så er det litt mer begrenset at det kommer ikke seg noe, hva man gjør man konkret. Og så var det jo denne tanken om at kjærlighet er på en måte den eneste loven, at liksom ender opp med det som en sånn tanke. Og hvis da, nå husker jeg ikke, nå noterte jeg ikke det, så det her, hvem som sa det, men hvis du da eventuelt var lovgiver, jurist, hva ville en paragraf vært i loven om kjærlighet? Eller eventuelt, det er noe som sa det noen, og glemte referansen. Hva var det, hva er en sånn type lov, eller liksom, hvis det var en hel paragraf i en sånn lov?
Jeg tror jeg ville... Et skritt tilbake, først, eller fordi jeg tror at det er et felt som ikke kan lovgives. Mm. Altså at det kan ikke foreligge noen aksiomer. Eller, jeg tror at, eller det eneste måtte være at man må være var på det som er forut for det språklige da. Sånn man kan snakke om regler implisitt i praksis, eller regler som er formulert som, skal man si, maksimer. Mm. Altså gitt en språklig drakt, som i de juridiske lovene, som i de tilbud og så videre. Men jeg tenker at man må være var på de reglene som ligger forut i praksis, som er ikke språklige. Altså være var på... egentlig kroppens regime, og ja, hva kroppen forteller. Da ble det endt opp med en regel.
Ja. Jeg tenker så det er vanskelig å måle, men at man lever inn bakenfor, forut for. Det er litt mer modus da, mer enn konkret...
Ja. Jeg tror man kan jo bruke setninger og regler som sånne bootstraps, eller noe som kan trekke deg litt opp da. Gi deg styring, noe å styre etter. Mm. Men jeg tror det er et felt som hvor det er såpass mye som står på spill, at man, hvis man forholder seg til konkrete regler, så vil man tingliggjøre feltet i for stor grad, og ende opp med å bare investere en del av seg selv.
Ja. Men hvordan passer det opp from, for eksempel, siden vår ansvar om sorg og de tingene der? Det kunne ikke vært en del av det, for det blir
ikke... Jo, jeg tror det, fordi jeg tror det vil henge sammen med det at man akter den andres integritet. Altså, og det er veldig lett å tro at mesteparten av kommunikasjonen er språklig. Men sånn er det jo ikke. Jeg tenker, hvis man skal angi prosenter, så vil jeg tippe at 90% av kommunikasjonen er ikke språklig.
Gud, jeg har fire andre ting jeg lurte på, som egentlig for begge to, som litt sånn overordnet for tematikken for konferansen, men da åpner fra salen, og ting dere lurer på, hvem er det på konferansen det de sa, er det noen ting?
Jeg litt sånn opptatt av egentlig et spørsmål til dere begge da, eller først jeg opptatt av om vi kan skrive av dem, for at det bare begge to snakker litt lavt. Det var vanskelig å høre med dere da, selv om det var veldig flott, og det her
gikk.
Og det kan hende spørsmålet blir litt sånn bare i starten, men det former seg etter hvert. Nei, men jeg bare tenker på, når jeg tenker på kjærlighet, ja, fordi en kristen kontekst, så det veldig mye moral i den. Det mye som, på en måte, det mye som norm. I for eksempel assosiasjonen når du snakket om Aristoteles, om at man skulle, den dydige er mer verdt å elske, så tenker jeg at mens i en kristen tenkning, så skal man, har man et særlig oppdrag overfor de fattige, og vise omsorg for de fattige og enkene og de som lider, altså, og at det, og så erfaringsmessig så er jo kjærligheten, eller følelsen av kjærlighet er noe som oppstår litt spontant. Ikke sant? Du liker, du dras mot noen, og dras ikke mot noen andre. Og det er noe som er lettere å hjelpe, noe som er lettere å vise omsorg til, og ta valg overfor, forplikte seg til, og noen som du virkelig kjenner at nei, her, ja. Og så er det et gråsoden imellom her, da. Og jeg bare lurte på om, jeg tenker at det en av de, kanskje hvis jeg tenker som menneske i å orientere meg i kjærlighet, da, så tror jeg kanskje det en av de tingene jeg synes mest utfordrende. I det å vite hva, når kan man forfølge følelsene, kanskje, når, og når er det egentlig en moralsk anliggende, altså at man, at det er en norm i det, da. Så jeg bare lurte liksom på ja, hvordan dere tenker om det, i det å orientere seg, det er et veldig stort spørsmål da. Men liksom om dere har noen umiddelbare tanke på det, og hvordan orientere seg i det landskapet utifra en mer sånn filosofisk forståelse og utifra en kristen psykologisk forståelse da.
Jag tänker att det kan finnas massa grunder till att man börjar dika en annan person. En av dem, kommer jag låta lite oromantisk, men en av de grunderna varför man börjar lika eller kan bli förälskad eller känna kärlek till en annan person kan ofta vara utifrån den riktning som jag har valt som huvudstrategi i livet. Ofta så finns där ett samband. Jag likar någon som passar väldigt bra ihop med den riktning. Jag hade bland annat en patient i en ångestgrupp och han var lite så här, om ni förstår Henrik, hur menar du nu? Jag bara undrar, vilken hemuppgåva skulle vara, hur tänker ni nu? Förstår ni ungefär hur han fungerade? Så. Och så var det någon som spurte just om, men det här med kärlek och sådär. Och så pratade vi lite om det och sa att det ofta finns ett samband. Och så sa han, nej men det stämmer inte alls. Min fru är inte alls som jag. Nej. Hur är hon? Ja, hon är stark och varm och omhändertagande. Och så brast alla ut lite i latter runt omkring. Och då visade det sig att det var rätt så tydligt att han hade valt riktningen. Jag måste alltid bli omhändertagen. Och så hade han brutit benet. Hamnat på en sjukhus och där fanns en stor, varm, omsorgsfull psykepleier med riktning. Jag måste alltid ta om hand. Och Armer sköt sina pilar. Därför de passade väldigt bra ihop. Ger det mening hur jag tänker? På samma sätt som man har att man alltid ska klara sig själv. Så antingen är det stor sannolikhet antingen att man väljer en som också klarar sig själv om man lever två parallella liv. Eller en som man mer kan ta hand om. Så att man väljer ofta människor och liker att umgås. Tycker bra om människor som passar med, med ens riktning. Medan när man möter människor som ständigt blockerar ens riktning så är de ofta väldigt frustrerande. Så att där finns många fler aspekter. Men bara för att man liker någon behöver inte innebära att det handlar om en modig kärlek som tjänar. Det kan tvärtom vara att det är någonting som jag kan utnyttja, så att säga, som hjälper mig att behålla min riktning i livet. Och därför tänker jag också att en av de sakerna för att hjälpa att urskilja, för det var också ett av dina spörsmål, va? Så tänker jag att en aspekt av det handlar också om att våga närma sig den röda pulsen och sätta ord på de här sakerna hos sig själv. För då har man lite lättare att bli klarsynt i de här. Där finns mycket mer att säga, tror jag, om det spörsmålet. Men en aspekt handlar om det, tänker jag. Gav det mening? Mm.
Jag ska inte säga något om det, för jag vill sitta och ha ett gott svar. Jag vill ödelägga för det svaret.
Jag har ett spörsmål som går på lite, vi har varit inom det, men för att ett spörsmål är för konferensen är att man kan älska patienten eller klienten. Och du nämnde på något sätt den här där det var en ung psykolog som du var ledare, och så var det en patient eller vän eller så. Ja, väldigt sån, ja, lite sån dum relation då, för det, ja. Och så är det egentligen lite där är du på i förhållande till det med. Ja, egentligen som när patienten tränger kärlek och bekräftelse. Och så ska man på något sätt ge det, men man ska samtidigt sätta gränser för det. För när man är psykolog, man går in i något mer. Och så har du en del som är borderline, personlighetsförstyrrelse, en del sådana ting där på något sätt det är så tydligt att man har en väldigt sån. Man har ju ett enormt behov för bekräftelse och en trygg tillknytning och kärlighet och kanske på en måte nästan som föräldrarrelation eller ett land som man aldrig har upplevt en gång. Och hur kan man på en måte som psykolog vara med och ge in i det, men utan att man på en måte går in i en morsdag, utan att man, för man kan inte det. Så liksom bara liksom någon tankar om hur man kan liksom tänka runt det, så man inte får en usund relation till det man prövar.
Kan kanske först bara knyta an till From.
Ja.
Han snackar ju om symbiotiska enheter. Mm. Då snackar han om passiv och aktiv form. Han ville snacka om masochism, som för klientens del, det vill säga att underkasta sig psykologen eller sånt, och på något sätt acceptera det världsbildet. Pröva och genom det mister integriteten. Så då gäller det väl egentligen att psykologen undgår att utnyttja det, vill jag tro. Mm.
Lite samma sak tänker jag. Jag tror att det blir jätteviktigt att man som psykolog har närmat sig den röda punkten, om jag ska ta det, och vet lite grann kring vad det är för strategi så man vet vad det är som provocerar en. Och som kan sätta igång en, så att säga. Så det tänker jag är viktigt, för då har man lättare att hantera de här situationerna. Alltså när den här unga psykologen satte ord på att det som är hennes riktning i livet, det som är hennes leveregel, är att alltid ta om hand. Så blir det lättare att se att när hon har då en patient som är livrädd att bli vuxen och vill bli omhändertagen, så kan där bli väldiga krafter mellan dem. Och sen så tänker jag att vi tänker ofta kärlek som ett väldigt kraftigt engagemang, eller liksom nära relation, eller ja, väldigt mycket omsorg i betydelsen tid och engagemang och så. Medan jag tänker att en modig kärlek kan också vara att sätta gränser och att lägga över ansvar. Att stå fast när patienten kastar sig hit och dit. Så jag tror att det är också lite viktigt att vara klar på vad innebär det att älska. Det innebär inte bara att vara till lags. Om jag verkligen älskar någon, så blir det viktigt att också sätta ramar. Det kan bli viktigt att lägga över ansvaret så att den andra personen får växa, trots att det är precis det han eller hon inte vill. Och att orka stå i det för att jag bryr mig så mycket om det. Men ska jag orka stå i det, så är det också viktigt att veta lite vad mina egna svaga sidor är, vad mina egna, ja, det jag pratar om då, som vad som triggar mina kärnantagelser eller packman, och vilken riktning jag har valt i livet, för att jag ska kunna sätta de här gränserna och ramarna på ett bra sätt, och för att jag ska kunna älska eller bry mig om det. Vad det är,
följer lite upp för att höra på eller några andra spörsmål, så är det väl konferensen var ju sånt som vi hade undertitel att vi jakte på faktisk innehåll och äkta varor, och det är liksom du har varit inom lite sånt, det är det med röda punkter och vara på något ärlig med sig själv och sånt och känna efter, och i filosofin så kanske lite att verklig kärlek, som du sa, att en utfordrelse av sannhet. Och då liksom på en slags måte uppsummera motsatt, för det är väldigt många ting som är kärlighet. Vad eventuellt är uäkta eller falsk kärlighet? Du har sagt som tjapp om så att vi hade bara den timen idag. Det var inte konferens, det var bara en timme. Vi kände spörsmål. Kan jag på något sätt frånvara av detta vi hade varit sett på? Ja, det som man vill reflektera på det där. Och vi har varit inne på det.
Alltså det som inte är kärlek. Där tror jag det första jag tänker vi tänker på då, det är det som har med manglande engagemang att göra. Alltså manglande glöd. Det är att operera på autopilot. Det väljer det onda, det onda, framför det goda.
Jag tänker lite liknande. Ofta, om man ska ta det språkbruket jag använt i mina föredrag, så är det ofta när man försöker hantera livet på egen hand och patienten bara blir ett medel i det. Så att alltså till exempel utifrån riktningen då, eller att jag arbetar för att bli där patienten blir en del av min karriär, eller blir en del av att jag alltid ska vara den lyckade personen eller, eller så. Och att patienten blir en del av det. Och likadant så, så tänker jag det här med äkthet, det handlar väldigt mycket, jag tycker det är jätteviktigt att, att inte gå in i rollen som psykolog eller i, komma in, gå in i fasader eller, eller masker eller så i mötet med patienter, utan att vara i det jag då kallar för den röda punkten, och att vara Henrik i mötet med dem och inte den här experten eller, eller så som ska fixa.
Lite en punkt här där råd, bara lite sådana tankar på en rejs i dag som förstås gäller bägge, men Aristoteles snackade om detta med att man kan utvisa kärlek utan att man ska få något tillbaka, sånt, att man kan i olika grad av inlevelse och sånt. Effekten då av att inte bli mött med kärlek, man kunde se på det för filosofiskt, teologiskt, psykologiskt, alltså vad sker på sig med ett människa, du jobbar kanske mycket mer som psykologer, men ja. Och kanske kan man visa kärlek, men när man inte får något tillbaka, ja, kanske då.
Det är nog så, så som det blev, så som du nämnde då, så, så kan det vara, ikke sant, fint att tänka in ett tidsaspekt också. Alltså att att man kan ge något, man kan så en så ett frö som kan blir ikke noe mer, som aristotelisk begreps, eller følge begrepsapparatet hans, vil kunne utvikle seg til former for dygd etter hvert, da. Og til kjærlighet, og større kjærlighetsevne, og mer elskverdighet. Så kan nok være fint å tenke at alle handlinger vi har, det jo for så vidt en veldig fin kristendanke, altså at handlinger vi har er normerer og skaper en ny virkelighet, da. Og skaper den virkeligheten som da forhåpentligvis er bedre enn den vi har nå. Så at man må legge inn et sånt tidsaspekt i, altså, ja.
Og tålmodighet og sendyd.
Ja, ja, ja. Så, men der er det lett å kalle for investering, ikke sant? Og så er man inne i et nyliberalt meningsparadigme igjen.
Spørsmålet var, var...
Altså, hva skjer hvis du ikke blir møtt, eller effekten om ikke blir møtt med kjærlighet?
Og tenker du på meg som psykolog, eller på pasienten, eller begge deler?
Ikke begge deler, men da som psykolog, kanskje det også, eller kanskje snakker man mindre om, men snakker mer om det, så noe jeg spør, som psykolog?
Nei, jeg har ikke blitt møtt av.
Ja.
Nå märker jag att jag upprepar och säger samma sak hela tiden. Jag tänker det blir återigen så blir det, det beror jättemycket på hur medveten jag är om vad som triggar mig eller inte. Och var jag har min trygghet någonstans. Om jag har min trygghet hos Gud så behöver jag inte bli skakad. Men har jag inte min trygghet i Gud utan hur andra människor reagerar på mig. Och så lägger jag en massa jobb på den här patienten. Och så bara uteblir. Va? Eller hotar mig att ta sitt liv. För då plötsligt blir det mycket mer som står på spel. För i och med att jag inte har min trygghet i Gud, så tar jag den rätt Gud har att bedöma och ge till andra, och då blir det en fråga om liv och död för mig. Och då blir det också i det sammanhanget som patienten blir ett medel för mig att få den trygghet som jag så desperat kräver.
Det var parallell för de som inte var på en diskussion eller reflektion igår kväll. Det er også det med å ha altså verdien, en grunn, altså menneskesynet med at verdi at vi har en egen verdi, klienten har en egen verdi, psykologen har en egen verdi, som står støtt, litt uavhengig av hva som skjer, eller hva vi gjør, så vil det også kanskje være et sånt, ja, innspill det, hvor det vi, ja, hvor det fundamentet, er det noe bevegelig handling, eller avhengig av andres, ja, gjør den, eller er det noe som ligger? Andre spørsmål?
Jeg lurer på en annen ting, det litt egentlig tråd med det jeg spurte om i stad, men det der om i hvor stor grad kjærlighet bør styres, da. Ikke sant? Det igjen det der med norm og deskripsjon, altså homofili et veldig enkelt tema, et veldig enkelt eksempel på det, da. Ikke sant? Hvorvidt, men også utroskap, altså at man lar seg begjære av folk som man ikke gift med, eller som andre gift med. Altså i hvor stor grad man skal, eller det der å gå og hjelpe noen man egentlig ikke har lyst til å hjelpe. Altså i hvor stor grad man skal tøyle sine følelser, da. Eller la tenke at dette er noe som er ekte og, ja, ikke sant? Jeg tenker at det er et veldig aktuelt dilemma blant folk, da. Og kanskje særlig innen kristen etikk.
Det er lett å tenke at kjærlighet er noe som foreligger. Altså, det foreligger, og det er der, og det vil virke aktivt. Men det er vel neppe slik, eller i hvert fall ikke alle, det er mange relasjoner det ikke er det. Så det er jo flere av de jeg snakket om, og også andre, vil jo mene det at kjærlighet er noe som man må velge gang på gang på gang. Altså aktivt, og da være mer på tå hev. Og det henger også, ikke sant, på, ihop med hvordan From vil si at kunsten å elske er noe man må trenes opp i. Det er noe man må lære. Det er ikke noe man er, og det er heller ikke noe man blir fullt utlært i. Fordi, og også fordi at, ikke sant, tiden går, vi lever i en historie, man opplever ting. Så man må hele tiden forplikte seg på ny. Altså gjennom viljen, vil jeg tro, aktivt.
Jag tänker det är jätteviktigt också och att inte förknippa alla känslor är inte detsamma som då den här modiga kärleken. Utan man kan bli väldigt, få väldigt starka känslor av andra grunder. Också. Och där jag tänker att kärlek väldigt mycket är ett val som man behöver överlåta sig åt. Vilken riktning vill jag gå i då? Och så överlåta sig åt den riktningen. Och sen är det ju också så att den här typen, alltså barn är sina tankar och känslor. Man behöver inte, lära ett barn att tar du det här gotteriet så kommer du må bra sekunderna efter. För hjärnan är inställd på det. Men däremot så behöver vi träna på att vänta på belöning. Och jobba på det. Och likadant så behöver vi då träna på att bygga vår karaktär också, så att vi inte liksom kastas hit och dit hela tiden, utan, och det gör man, tänker jag, genom att återkommande välja och överlåta sig åt en riktning i livet.
Så bägge de två på töjle kärlighet.
Ja, men jag liker också det begreppet som du brukar om att åvisa sig. Alltså för det är ju inte sån, det är en del form av filosofi som blir kritiserad för att man hela tiden är svarskyldig. Alltså det är aldrig vila att få. Så för det ta utilitarismen för exempel, om man hela tiden ska maximera konsekvens eller god konsekvens med handlingen sin. Ikke sant? Der må du till en vär tid veje handlingene dine opp mot andre handlinger du kunne gjort. Så du får aldri hvile, da. Du blir pisket videre. Altså, inn i en måte å tenke på som er selvutslettende. Ikke sant? Og hvis, kanskje også hvis man tenker om at hvis kjærligheten ikke har det aspektet med overgivelse i seg, Altså hvor man kan gi seg over, også finne hvile og styrke. Så hvis det bare er valg, 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 hvert eneste øyeblikk, så vil det være slitsomt. Og sikkert, da vil det bli en eller annen form for selvutslettende kjærlighet.
Det er noe jeg ikke skjønner, og det er fordi i kristendommen, og spesielt hos kirkegård, som du ikke snakker så mye om da, så er det der med uselvisk kjærlighet et veldig sterkt ideal, at den ikke skal bli gjengjeldt, fordi da er den ikke helt like ren, liksom. Mm. Men jeg skjønte veldig den tanken din om at en ikke gjengjeldt kjærlighet er impotent. Men jeg får ikke de to til å gå helt opp, da. Så fordi nå føler jeg ikke at uselvisk kjærlighet egentlig er noe ideal lenger. I det viset.
Nei. Nei. Ikke sant, man kan jo, det vil jo være de som på en måte tenker at den uselviske kjærligheten ikke er så uselvisk heller, som man ofte vil ha den til.
Ja.
Sånn at det har med en selvkonstituering, der man bygger ego gjennom å gi, da.
Mm.
Så,
altså, når jeg jobber med mennesker som er utbrenda, og som hele tiden er så veldig selvutslettende, og som gir og gir og gir og gir, så er min erfarenhet at det til veldig stor del ikke handler om en modig kjærlek, utan om en grunnleggende, enda gang jeg upprepar meg, en riktning i livet som man har valgt at hantera livet på. Hur kan jag hantera det här livet utan Gud? Jo, om jag bara är alla andra tillags i alla situationer, så slipper jag kritik. Och det är väldigt annorledes jämfört med modig kärlek. Alltså om du jämför den riktningen med den riktning Jesus hade, så kunde han vara oerhört provocerad. Mot fariseerna, mot ledarna. Han är en riktig partydödare på en del fester där. Där han först kritiserar, han är inbjuden till de skriftlärda, och då börjar han med att kritisera fariseerna. Och då säger det världen, den skriftlärde, du, de kanske blir lite sårade. Och då vänder han sig till de skriftlärda och säger, jag ber er ni. Och så vidare. Så han var verkligen inte till lags. Men om Bibeln stämmer så är han osjälvist.
Ja.
Och att där är en diskrepans mellan de två.
Kanske uselvis och älska uselvis är ett dåligt begrepp, för du måste alltid vara i balans mellan att älska den andra och sig själv, och då är det ju lite självkärlighet. Det är inte helt uselvis.
Och jag tänker egentligen också mycket att om man är väldigt trygg på sig själv, så är det liksom, då behöver man inte ha så stort fokus på sig själv. Det innebär inte alltså att man ska självförakt eller något sånt. Utan det är mer, ja, där. Så, men det beror på hur, alltså, så, ja. Ja, det viktiga blir att man inte har det som en strategi att hantera livet, för då blir man ju väldigt, alltså det är också min erfarenhet är ju att de är ofta, alltså det finns ett väldigt stort självfokus. Vad tänker nu andra om mig? Har jag gjort tillräckligt? Och jag kan säga, när jag får en dålig självbild, så blir jag ju mer och mer självupptagen. Och börja fundera, vad tänker nu alla andra om mig? Har jag gjort tillräckligt? Är något mer jag ska göra? Medan en modig kärlek har mycket mer glömmer sig själv och ser objektet. att säga.
Vi klockan går och vi önskar oss att få visa lite kärlek och vi som har fått bidrag. Så ska vi gå en liten, helt avslutningsvis, en liten runden. Fyra kärlek spörsmål. Folk gör så mycket att vi inte tränger på sig för att ge ett annat svar, umiddelbar respons eller säkert pass. För det första, eller tänkte lite oss på den tweeten, jag lyckte på den gott, alltså once you go meta, you can go back-aktig. Vi har tre faggrupper representerat, psykologi och teologi och filosofi. Kan det vara sånt, i hvert fall fra fagfeltet psykologi, att man kan bli för intellektuell, eller då, som du kan få svar på Henrik, kan man bli för psykologisk eller för teologisk? Eller kan... Får du det samma jag har på med filosofisk?
Ja. Det beror på hur man definierar teologisk och så. Men det viktiga är att kärleken inte bara blir en teori. Utan på praktisk. Sen kan man aldrig få för mycket teologi, tänker jag, som jag är lite nördig. Och jag tror att ju mer vi tänker och ser livet som Gud ser, och det är det teologin är, desto större förutsättningar är det för att kärleken också kan visa sig praktiskt. Så länge den inte bara är teori.
Ja, psykologi är ju logos och psyke, håller jag på att säga. Men filosofi, det är ju kärlek till visdom.
Kan man, som vi ser ju inne på, som vi var inne på en invitation, kan man älska en klient? Ja eller nej?
Ja.
Ja,
jag fick sova så jag har inte klienter.
Du bara älskar alla.
Älskar alla.
Kan hjärn bry sig för mycket? Ja eller nej?
Kan.
Hjärn?
Ja, så.
Bry sig för mycket?
Hjärn är alena.
Är det god?
För andra människor, ja.
Mm. Ja, det är behov för stoicism.
Okay. Starta ballet med och snacka lite och referera till Beatles med All You Need Is Love. Träng du bara kärlek, och så träng du något mer än kärlek egentligen. Håll det med kärlek.
Nej.
Eller All You Need Is Love, rätt eller ja eller nej, jag kan säga.
Nej, det svänger pengar och bil och så.
Ja. ja. Man tränger mat och kläder och sådana saker också.
Ja, det är svårt att ta mat.
Flott. Då säger vi det sista ord i den här.